Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Sanna, jag kanske inte kommer kunna umgås så mycket med dig längre.
Vadå då?
Nej, men inte de närmaste veckorna, för att nu ska jag få fixa uteplatsen på min nya balkong.
Så jävla härligt. Varför skulle inte jag kunna umgås med dig för det? Det är ju så att jag kommer att bosätta mig på den där balkongen. Det vet vi alla. Det är det bästa jag vet. Ja. Balkongliv.
Drömma sig bort via en balkong. Liksom, hur fantastiskt är inte det?
Det fina i kråksången, det är att vi denna vecka sponsras av inga mindre än Rusta, som har allt du kan önska för att fixa just på din balkong.
Och jag har nu parasol. Jag har bytt till goa den här veckan. Det är alltid bra två, för du vet när regnet kommer, så man måste vara lite förberedd. Jag har också köpt en liten soffa som heter Villa Stad.
Ja, och vet du, någonting som är så urmysigt att ha på just en balkong, det är trall. Alltså såna plattor, klickplattor som man gör, så får man liksom ett trägolv på balkongen. Och också jättegulligt att ha en liten matt. Alltså de har ju så fina balkongmattor av olika slag. Det är ju jättefina mönster.
Sen ska jag faktiskt förverkliga en dröm jag länge haft.
Vad är det då?
En hängstol. Hängstolen Sorrento. Ska sitta där och snurra lite, det är bra för mig. Jag som blir så lätt rasslig. Ska snurra runt lite där. Bra för barnen också.
Det kommer
också
bli så mysigt. Ja, en annan grej som jag tycker är lite underskattad, som man verkligen kan piffa och göra så mycket för den lilla uteplatsen, det är ju belysning. Så här lite ljusslingor. Det finns ju jättefina sådana utomhuslampor som kan verkligen förändra hela känslan.
Jag vet, det är jag som är ljusdrottningen.
Balkongprästinnan. Ja,
ja. Det är mycket tarot där i sommar, älskling. Jag har beställt några ljusslingor. De här ljusslingorna lysa. Jag vet inte, jag tröttnar aldrig på dem. Jag tycker de är så mysiga. Det är som små korgbollar som skapar trivsel och mys och trygghet på något sätt. Plus att de är lite färggranna. Du vet när man kommer nerifrån och ser balkongen. Ja. Och så ser man de här slingorna som hänger. Då är det,
det är för mysigt.
I'm in Florence.
Åh, det är vår snart och sommar. Hörrni, gå in på Rustas varuhus och botanisera. Gör kloka budgetval. Köp så mycket fint där. Alltså, allt för livet utomhus finns på Rusta.
See you in my balcony.
Tack Rusta. Otroliga priser. Hej och välkomna till Inte din morsa. Hur är läget? Du är i London.
Jag är i London. Det är liksom alltid som vanligt, men ändå inte. Och jag försöker liksom, jag vill ju prata med lite människor så här, hur de känner kring kriget och hur stämningen är och sådär. Men jag vet inte om jag har pratat med liksom för unga människor. Jag tänker också, det slår mig att det är en generationsgrej liksom. Den här starka oron, att det kanske är någonting man har för att man har barn ganska mycket på ett sätt. Jag pratade med en kille och en tjej här på hotellet. En tjej kom från Italien och hon hade inte ens ringt hem till sin familj sen kriget startade. Men så pratade jag med en annan kille och han sa så här, ja, jag kan inte riktigt prata om det här, men vi ska själva göra en podd nästa vecka och så där. Och, Och så dividerade vi lite, så kom vi fram till att om inte corona hade varit, så tänkte han så här, men då hade det här nog varit väldigt, väldigt mycket jobbigare. Men nu var det så här att de kanske kände lite någonstans, men keep it coming, varför skulle det vara bra nu? Och då lever de liksom under devisen så här, vi får köra på och leva livet som det går. Det kanske kommer vara så här typ, ja men for the rest of our lives, kanske inte så han sa, men det ligger någonting i det. Och jag tänkte också på det, att så här, om inte corona hade varit, då tror jag att världen hade varit liksom ännu mer i chock. Men nu är vi liksom lite inställda på kris på något sätt liksom. Ja, det är liksom, det om vi har mycket nyheter på tvn som vi tycker att vi kan följa, så är det ju liksom 24/7 här i England och London. Och det är liksom ryska, ja men han som äger Chelsea som vill nu sälja hela sitt fotbollslag, för att han tycker så här, jag kan ju inte sitta här nu och vara ryss liksom. Ja, det pågår i alla kanaler hela tiden, så att det är liksom svårt att komma undan. Och jag kände verkligen det innan, vi har inte pratat om det, men Carolina Gynning har ju fått en sån war-shaming för att hon åkte till Mexiko. Och jag tycker det är så svårt, jag pratade med dig, jag pratade med massa kompisar innan vi skulle åka, skulle man boka av, Mattias ville inte åka, och jag hade liksom inga bra svar. Men de flesta tyckte ändå så, man får väl, för barnens skull får man liksom fortsätta med rutiner och resa, och man kan inte bara lägga sig ner och liksom deppa ihop. Men jag vet inte, jag har inga bra svar. Har du några bra svar?
Nej, alltså jag tycker att det här, det känns som att så här, det är också ett sätt för människor att helt oprovocerat då kunna slänga ur sig massa hat och massa såna avundsjuka reaktioner. Ja, men man kan ju störa sig på att en människa lever lyxliv och lever det göttiga livet och kan resa på ett sätt. Och det märkte man ju under coronan, att så här, man kunde väl bli provocerad av att folk reste och spred smittan då. Men ganska så snart så var det ju faktiskt möjligt att resa ansvarsfullt, och då fortsatte man ändå så här skamma människor. Och beträffande det här kriget som pågår i Ukraina just nu, så tänker jag så här, nej men man måste, vad är det som skulle bli bättre av att världen stannar upp ännu mer efter liksom 2 års stopp i coronan? Alltså jag tänker ju ändå att så här, vår ekonomi måste ju få börja liksom, den måste börja röra på sig igen. Jag kan inte se att det skulle vara någonting negativt att gynna reseindustrin lite grann. I länder där det fortfarande är säkert att resa. Det är väl precis som i alla andra, vid alla andra tillfällen när man vill resa. Att det är bara att gå in på UD och titta vilka länder som är där man är avrådd eller inte från att resa. Och mig vetligen så är väl verkligen varken Mexiko eller London på den listan. Och säkerhetsläget i Sverige, det är inte liksom något akut hot mot Sverige. Jag förstår inte den här skammen. Så kan man ju tycka att det är så här, i så fall skulle jag säga, nej, jag tycker man ska ta alla sina pengar och skänka det till människor på flykt just nu. Är det av det skälet man vill skämma någon? Att man tycker att det är provocerande att någon tar sina pengar och gör något njutbart för
nej,
dem? Alltså jag vet inte.
Nej, den känslan får inte jag. Men jag lyssnade på senaste avsnitt av Dumma människor. Där pratar ju Björn om detta, och han har gjort massa bra research, och jag vet inte, jag blev inte så himla mycket klokare, men han sa en grej som jag inte alls höll med om. Han sa så här, om man själv gör någonting, donerar massa pengar eller åker dit och hjälper till med liksom, kanske åker dit och lämnar massa liksom kläder och förnödenheter som till exempel Johan Petré ska göra, då får man yttra sig. Men jag håller inte med om det. Men han sa en annan grej, att när människor blir stressade så får man ju ångest. Det pratar vi alltid om, du och jag. Och ångest måste ju på något sätt hanteras. Det måste ju pysa ut.
Ja.
Och då kan man antingen använda sig som en snuttefilter att man kan sätta igång och dricka eller ta droger eller liksom slå någon eller bli arg på någon. Men att när det blir bråk någonstans, då blir liksom lite bråk, vad fan, överallt. Då blir det även liksom, då måste det där pysa ut någonstans. Och då blir det liksom tjafs överallt. Och det tyckte man märkte under MeToo också. Om man tar till exempel Cissi Wallins följare. Tycker jag faktiskt är ett skolexempel. Att säga, när hon började hetsa, då satte hon igång den stora massan. Och jag får lite den känslan nu. Anita råkade ut för det här när vi var på Vasaloppet. hon hade ju skrivit, liksom gjort massa stories om kriget, om ghost, liksom nedskjutare och bla bla bla. Och sen skrev hon så här, och det kanske inte var så lyckat, men nu skiter vi i kriget och drar till Vasaloppet. Och taget ur sitt sammanhang så, så lät ju hon som liksom en okänslig liksom gorilla. Men i sitt sammanhang, även om hon kanske kunde använt så här, nu pausa kunde man ju kanske använt, men vadå, man kanske inte alltid använder rätt ord. Och sen plockade då bloggkollen upp det och la ut liksom och framställde henne, ja, men som en jävla idiot liksom. Som den mest känslokalla människan i världen. Och då satte folk igång. Han är inte så smart heller, han heter dit. Och jag bara kände så här, jag orkar inte mer det hatet. Jag bara kände så här, chilla eller dra the fuck off.
Ja, eller kom,
för det är så här,
ja,
alla,
men det är som du säger.
Men kommer någon konstruktivt, inte bara så här.
Då får jag komma med lite konstruktiv kritik. Och då ska vi alla veta att jag älskar Anita och vi är väldigt god vän till henne. Men den konstruktiva kritiken som jag skulle kunna tänka mig att framföra till henne och till andra influencers, det är att så här, ska man börja skriva och dela om kriget? Det är ganska, tycker jag, så här, det är en ansvarsbörda att börja plötsligt använda sig utav journalistiska grepp och börja så här, rapportera om vad som händer i Ukraina.
Ja, det är sant.
Och det tycker jag,
det skulle jag aldrig göra.
Nej, och inte jag heller. Jag skriver ingenting just nu och det gör jag av den anledningen, tror jag, att jag är utbildad journalist. Jag vet ingenting om vad som händer vid fronten. Jag har ingen aning om vad som händer vid polska gränsen. Och jag tänker inte dela saker från andra influencers som typ är på väg dit ner nu och så. Man ska vara så otroligt försiktig med vad man delar. Det sa ju till och med Magdalena Andersson i sitt tal till nationen. Liksom att snälla så här, sprid inte vidare saker som man inte kan bekräfta kommer från riktiga källor liksom. Så här, många influencers, jag förstår den viljan att man så här, vill rikta in sitt innehåll på någonting som känns viktigt, och det är, man ser ju många som är så här, gå in på SOS Barn, gå in på UNICEF, gör det och det och så här. Men att börja så här, dela mer om kriget så här, då kanske man i alla fall kan hjälpa. Jag såg att Kristin Lagerqvist, Krickelin, jag tyckte hon gjorde en bra, för hon frågade sina följare så här, vill ni fortsätta se så här, inspirerande innehåll från min Frankrike-resa? Liksom, jag vill inte trampa med någon på tårna här. Tycker ni att det är det liksom, lindrar det någonstans i er oro, eller tycker ni att det är provocerande? Och då var det ju, de flesta ville ju bara, nej, men jag vill absolut fortsätta. Det behöver inte vara så att man så här, aldrig ska få tankarna på någonting vilsamt eller härligt liksom, eller att man inte får njuta bara för att det är idioti.
Det var svårt. Ja, men jag håller med om att det är idioti, men man måste också skapa sig en ny state of mind. De första dagarna var jag liksom i någon form av så här freeze i huvudet. Jag var så här, okej, tvångspussade barnen, vi höll på med det, skulle vi åka till London eller inte, och Mattias ville verkligen inte, och barnen var så här, sluta sura typ, vi drar. Ja. Och jag försöker prata med dem och de så här, tittar på så här, varför ska de, vad är det de vill, ryssarna liksom? Och man försöker förklara den här liksom, att det här är en galen människa, att det tidigare funnits i historien och så här. Jag tänkte på en grej som med skådisen och radioprataren Emma Molin. Hon sitter ju nu i P3 på eftermiddagarna. Och de satt och pratade just om den här helt nya warshamingen som Carolina Gynning har fått liksom fixa ut med, att den är lite märklig. Det är så här, okej, nu ska det här bli liksom det största shitstormen ever. De kunde liksom inte förstå riktigt varför, och det kan inte jag heller.
Nej, men jag tycker verkligen att man kan förstå det, för det är precis samma som coronashamingen, att vi öppnade liksom dörren där till att man, och sen flygskammen dessförinnan. Jag tycker det är rakt nedstigande led. Först flygskammar man, då är det miljöskäl, och det man riktar in sig på, det är liksom personer som man tycker lever ett för fancy liv, någon som har det för göttigt, någon som är för snygg, har det för bra och gör för härliga saker. Så hon är en utmärkt måltavla för det. Och flygskam har jag ju fått smaka på en del också. Och vi fick ju smaka på lite corona-shaming där när vi åkte på vår förra skidresa. Var det förra året? Ja.
Mm.
människor som skrev i alla fall till mig, som tyckte att det var extremt ansvarslöst att sprida smittan och så vidare. Nu fick vi inte corona då, utan liksom när vi satt i hemmets lugna vrå i januari 2022 liksom. Men hur som helst, jag tycker att det är en sån idiotisk tanke att vi ska låta sig våra liv stanna upp efter 2 år på halvfart. Så ska vi liksom, det är klart att vi ska passa på att njuta. Och sen får man ju vara lyhörd förstås och ha ett öra uppkopplat. Och jag känner inte alls igen mig. Jag har inte drabbats av någon så här oro över kriget. Och jag har inte pussat mina barn extra mycket. Och jag pratar inte så himla mycket med mina barn om kriget heller. Jag försöker få mina tonåringar att navigera bort från TikTok och allt som sprids där. Men min lilla pojke, herregud, han ska få leva i en trygg förvissning om att saker och ting är precis som vanligt här. Tills de inte är det längre, och då får man ju ta det då, tänker jag. Jag ser så här människor som hetsar runt om liksom skyddsrum och i mina älskade grupper på Facebook, i gruppen hundar. Folk som är så upprörda över att det inte finns skyddsrum för hundar. Och de kommer minsann ta med sig sina hundar och skita i att det finns allergiska barn och så. För ingen jävel ska för de ska liksom, det är klart att man måste få ta med sig sina älskade pälsklingar in i skyddsrummen.
Det är viktigare än barn, kvinnor och
Eller superallergiska barn då, eller allergiska människor generellt. De får ju typ dö då av en anafylaktisk chock. Idioti. Nej, men liksom som du säger, oro gör ju så mycket galet med människor. Det aktiverar amygdalan som gör
flight mode,
och blir som så här yra höns som bara springer en hit, en dit och liksom blir väldigt emotionella.
Vi är liksom på steppen och är typ jagade av så här mammutar en mast, typ 60 000 mammutar. Men det som Emma sa, som jag också funderade lite på, det är också att hon sa, men gud, hon tyckte det var så märkligt att deltagare då i Vasaloppet hurra lite till mig själv. Ja, vi får prata lite om det sen. Men att de så här varvade typ stöd Röda Korset med så här bilder, jag åkte 9 mil. Och den kollansen, den tycker jag inte alls är något konstigt. Vadå? Då måste man bestämma sig så här. Antingen är jag typ Vasaloppsåkare, eller också är jag så här fredsaktivist. Det är ju helt omöjligt. Då får vi ju lägga ner Instagram överhuvudtaget. Sen kan jag försöka tycka inga namn nämnda. Mm. Men när folk sitter liksom på typ Stubenhasse i Österrike och är så här råpackade och så här, och är så här, det här är vårt bästa liv, vi har aldrig haft så här bra, vi är så perfekta, vi är så lyckade, vi har aldrig haft så här roligt. Då kan jag känna lite så här, vi kanske kan lägga lite sordin på stämningen. Det är som jag tänker lite nu, att jag kanske inte lägger ut så här, vi har varit på Hamleys och köpt liksom en krigsleksak. Utan nej. Jag kanske håller mig ändå lite jävla neutral.
Ja,
är du med mig
men
lite?
Samtidigt, jag har gjort två spaningar under den här första veckan med krig då i Europa. Som jag tycker är lätt obehagliga. Och en av de spaningarna, det är att säga, vi har krig i Ukraina. Är det ett land som vi, någon enda svensk har brytt sig ett skit om innan? Svar nej.
Inte ett skit.
Ingen har vetat att deras president heter Volodymyr Zelensky. Ingen har vetat att han är en daddy hunk som har varit med i Let's Dance och är gud.
Och vunnit Let's Dance.
Och är typ gud inkarnerad. Och en man som alla Sveriges kvinnor nu är hemligt kära i och kåta på.
Och hans fru som är typ det hetaste man sett.
Nej, men det här är så här helt plötsligt. Liksom, och det här är
too fucking good to be
men
true.
Då vill jag liksom dra en parallell till kriget i Syrien. Hur många var det som engagerade sig på det här sättet när kriget i Syrien rasade? Och det är liksom ett krig som faktiskt fortfarande pågår.
Men Afghanistan?
Ja, men kriget i Afghanistan. Och då kan man ju tänka så här, ja men det är skillnad eftersom Rysslands invasion av Ukraina är ett hot för hela världen, och det är liksom ett världskrig då som ligger som ett yttersta hot i den här invasionen. Och det gjorde det inte riktigt när det gäller Syrien. Men jag tänker ändå på att så här, det var ju lika många kvinnor och barn som flydde från Syrien. Det är precis lika många som behövde vår hjälp. Det var precis lika, alltså en sån flyktingvåg som världen sällan har skådat liksom. Och det är ingen som vet vem Syriens president, det finns ingen hjälte i det kriget. Förstår du lite vad jag är ute efter? Att så här, här finns det också någonting att folk går in och göttar sig och är så sugna på den här goda hjälten, demokrati, välfärd. De är också lika oss utseendemässigt. Det är som, de smäller upp på, jag vet inte om det var DN eller Aftonbladet, den här blonda kvinnan med blå ögon som är så här, som det rinner blod på. Det hade kunnat vara vems mamma som helst här i Sverige. Och jag tycker att det finns något väldigt otäckt med det. Jag är också med nu i flera grupper, såklart, på Facebook. Refugees.
Jag kommer ju aldrig in på Facebook.
Det är helt, men du är så bortkopplad från världen. För det är där man får all information från till exempel ukrainska ambassaden i Sverige. Och nu finns det ju då olika grupper. Refugees Welcome Stockholm till exempel. Som där alltså människor erbjuder sig att ha människor boende hos sig. Det är liksom flera stora ukrainska flykting vågor som redan har kommit, och jag bor ju nära hamnen i Nynäshamn där polska båtar anländer. Och det är bara väljer in ukrainska flyktingar hit. Jag säger inte att det här är inte ett bra engagemang. Jag tycker det är helt fantastiskt. Jag tycker att det är helt underbart. Det är precis det här som man önskar av alla sina medmänniskor och svenska medborgare. Liksom att öppna era hjärtan, öppna era hem. Vi finns här för att ta emot kvinnor och barn som flyr en masse nu. Men det är någonting väldigt skevt med att det här engagemanget fanns inte när det gällde Syrien. Det fanns massor med människor som engagerade sig då också, men absolut inte på det här sättet, skulle jag vilja hävda.
Nej, jag fattar. Nej, det är klart. Och det är liksom, det känns inte bra och det känns liksom obehagligt hit och dit. Men det är ju bara liksom luta sig mot vilken forskning som helst. Att det, är så här, det är svårt för människan när vi inte kan identifiera oss. Det är svårt för oss att känna någonting. Det är svårt för oss att liksom engagera oss. Så
jag vet,
det
är så här, men samtidigt...
Vår hjärna sätter inte igång.
Nej, men samtidigt så tänker jag också att så här, herregud, det är det som är vårt skrås största uppgift. Att lyckas, precis som Magda Gad eller Åsne Seierstad, att liksom göra människor i andra delar av världen, alltså synliggöra dem
levande
så att vi känner med dem. Och liksom någonstans, ja absolut, utseendet har väl en bidragande faktor till att vi kan känna igen oss. Men det är också så att helt plötsligt så här, svensk media har ju bara kastat sig över det här kriget nu. Liksom. Vilket såklart är bra, men jag önskar att det hade funnits liksom samma engagemang när det gäller andra krig som har varit otroligt förödande och otroligt som bara på något sätt så här pågår lite i det dolda liksom.
Jo, men det är också någonting som är liksom helt sensationellt. Vi har liksom, svenskarna har lyckats förhålla sig inom situationstecken neutrala, borta från krig i så många hundra år. Nu är det så här, Magdalena, vår liksom statsminister, sitter och håller brandtal och det skickas liksom vapen och hjälmar och liksom ammunition och hitan och ditan. För mig känns det här lite liksom i samma genre som en så här, som den såpan som presidenten också deltog i. Alltså det är liksom, allting är liksom märkligt. Och som vi pratade med tjejen i baren här också, hon sa det, men det är inte så enkelt för oss, vi är så här 20 plus år gamla, vi har ingen aning vad som är sant och inte. Vi vet inte vad vi ska tro, vem ska säga oss sanningen? Och du säger så här, nej men det kommer ingen göra, utan man får bara vara källkritisk hur det nu liksom ska gå till. För det här är ju liksom, det är som... den galnaste av tv-shower.
Ja, och det var ju precis det vi pinpointade i vår förra veckas podd. Att det här kommer bli ett krig som kommer pågå lika mycket som den arabiska våren. På TikTok, på Twitter, på liksom alla våra sociala medier. Och var och en liksom vill ju vittna om det som händer. Men jag verkligen uppmanar alla att så här, sprida inte vidare saker om man inte vet att det riktigt stämmer. Lollo tittar ju på saker på TikTok hela tiden och får ju upp så här, men nu, det är tydligen en ö, alltså de följer ju det här som att det är liksom nästan lite så här, det är tv-spel. Och så finns det den här tydliga hjälten och den här tydliga skurken och Ja, men det är så mycket mer som är...
Och tjejen.
En grej som jag undrar över. Och det är så här, var fan är alla kvinnor? Det också känns som att så här, hela jävla världen har så här backat tillbaks 1000 år i liksom genusmandat. Det finns inte en, det är bara så här Macron och Putin och Zelensky, olika så här maktmän som ska sitta och så här bestämma, och deras beslut som de tar, alltså så här Putins beslut, nej men det känns ju så här, man bara, men vad är det med män? Vad är grejen? Hur kan de ens göras? Hur, nej men jag bara känner så här, ett sånt jävla manshat och mansförakt som jag sällan har skådat. Det räcker med att öppna en dagstidning eller bara gå ut lite grann på valfri sociala medier app för att bara se alla dessa galna män. Det är någonting helt absurt med det.
Vi ska lyssna lite på ett klipp från London här då, i när de har sitt regeringsmöte, så är det en ukrainsk journalist som ställer frågor till Boris. Att Sarah Johnson, att varför kan inte ni förbjuda liksom ryska plan att åka över engelsk liksom luftrum,
territorium?
Ja, precis.
Because NATO is not willing to defend, because NATO is afraid of World War III, but it is already started, and these are Ukrainian children who are there taking the hit. You're talking about more sanctions, Prime Minister, but Roman Abramovich is not sanctioned. He's in London. His children are not in the bombardments. His children are there in London. Putin's children are in Netherlands, in Germany, in mansions. Where are all these mansions seized? I don't see that. I see that my family members, that my team members are saying that we are crying. We don't know where to run. This is what is happening, Prime Minister.
Well, thank you. Thank you very much for...
Ja, men hon höll ett brandtal som liksom sakta men säkert stegrades mot att hon förklarade att så här, ja, men Putins barn, de är ju Nederländerna. Försvarsministerns barn är ju här i London. Bla, bla, bla. Mm. Det är liksom ingen utav de här jävla maktgalna kukarna som överhuvudtaget har någonting att förlora, för deras barn och deras familjer är i säkerhet. Mm. Och det måste man väl ändå ge den ukrainska presidentfamiljen. De vet ju att de blir ju skjutna på fläcken. Mm. Om de blir upphittade. Och ryssarnas underrättelsetjänst har väl liksom, de kanske har upplevt bättre tider, men om man säger så här, det är ju inget fel på deras liksom lokalsinne så att det kan ju ske vilken sekund som helst, så att man måste ändå säga, i dessa tider av dessa despotiska, narcissistiska, galna människor som själva inte riskerar någonting, så måste jag säga att det ändå är befriande, även om det nu låter som att jag säger att jag älskar krig, så handlar det inte om det, men det är ändå befriande att människor med makt riskerar någonting.
Ja.
Det känns lite old school.
Ja, extremt old school. Jag håller med.
Är du med mig lite?
Ja. Och det är också någonting så här, men det är samtidigt så, jag hade helt och hållet också kunnat förstå honom, men jag förstår att han så här, vad är hans främsta mål? Ett självständigt Ukraina? Men ska det liksom behöva dö så här flera hundratusen människor på kuppen? Alltså den här, det vi kallar för konsensus och diplomati, hade man inte kunnat lösa det här med diplomati? Är det inte två så här stridskukar som bara så här, jag tänker inte vika ner mig, det tänker inte jag heller. Alltså det är,
men han har ju inte ens försökt, verkar som. Alltså förstår du?
Zelensky?
Nej, men, alltså Putin har ju inte ens försökt. Han har ju bara
nej,
så här,
men
nu kör
ja,
vi.
Ja, precis. Men jag vet inte, Zelensky, alltså Putin har haft ett tydligt krav att han vill inte att Ukraina ska gå med i NATO. Han vill inte ha, alltså hela den ryska gränsen mot Ukraina blir ju då liksom föremål för NATO-baser, kan man säga. Och det kan man ju ur Rysslands perspektiv förstå att man kanske inte är jättesugen på. Men där har ju bara Ukraina sagt, det ska ni skita i typ. Liksom. Och det är ju deras rätt förstås. Liksom. Men NATO är ju förstås ett hot mot ryssarna. Och här tänker man ju att så här, hade det varit så jävla illa, det beror ju på hur många människor som dör, men jag bara, när jag ser de här städerna som bombas, när det bara, all jävla miljöförstöring, hur de bara förstör saker, då känner jag så här, vad är det för fel på lite diplomati, att mötas på halva vägen, eller liksom, förstår jag menar? Det är någon, Det är också någonting att vi är, så här, vi är sugna på någon, på någon som står upp för sina ideal, på en sån här idealist, någon jävel som inte viker ner sig. Men samtidigt, vad är bäst i det långa loppet? Vad är bäst egentligen? Det hade kanske räckt med att han gick Putin till mötes och sen röstas Putin ner. Han kommer väl dö i vilken jävla sekund som helst, för övrigt. Han verkar ju ha cancer och allting. Jag säger inte att de gör fel i Ukraina, men jag bara säger att det borde ju kunna finnas andra vägar att gå.
Jag tycker ändå intressant det där med den spaningen, om vi nu ska gå i till exempel Tinder-svindlarens spår och det faktum att, ja, som några liksom journalister har skrivit, att kvinnor, det finns liksom inga, det finns inga trygga män, det finns inga snygga machomän, så att man nöjer sig med så lite. Man ser en snubbe som har lite pengar och pondus, man bara så här, I give you my money too, typ. Och Zelensky, så här, han kommer i en tid där jag känner så här, att kvinnor är ganska svältfödda. På machohjältar.
Ja, och om ni är sugna på att få ett litet ihopklipp, hur man också då kan så här vinkla den här konflikten. Lady Damer är ju vår allas favorit feminazi. Hon har lagt upp en väldigt, hon har ju ägnat sin story åt då att dela med sig av klipp där Zelensky gör det han gör allra bäst, nämligen att vara en daddy. Hade du hört talas om begreppet daddy innan? En dad bod och så. Liksom att man har en, dels en hel en så aura. I mean, alltså det här är så roligt. Och det är också så här bizarrt att man så här sitter och garvar åt det här. Men hon har gjort då liksom en, det är kavalkader av klipp på Zelensky. Han sitter i bar överkropp och mottar en coronavaccinspruta. När han så här viskar lite. Han är ute i någon jävla fjällstuga och pratar bara. Han är så extremt manlig, mörk, härlig röst. Och där han liksom så här dansar assexigt i high heels. Nej, men det vet man bara, nej men sluta. Det är en jävla rolig sammanfattning av allt vad den här mannen är som gör att man liksom älskar honom. Och ja, men gå bara in och kolla på Lady Damers konto. Hon har samlat ihop allting i, under rubriken Daddy. Så får man jo, men, gott skratt åtminstone.
Jo, men han är ju den arketypen som vi alla kvinnor drömmer om. Han kan säga, han kan gå high heels. Han är jävel på att dansa. Han kan typ skjuta en björn.
Han är helt
kan
orädd.
Liksom sätta på en. Ja, han bara säger så här, strunt, sätt inte upp mig på väggen, sätt inte upp mig så här, som er president på någon fotografi på väggen, sätt upp en bild på er, nu börjar nästan lipa, sätt upp en bild på era barn och så varje gång ni ska ta ett beslut så kollar ni på den där bilden och då kommer ni ta rätt beslut. Och då kände jag så här, nej men nu orkar jag inte mer, för att nu måste jag så här skicka ut Mattias i London Night och typ så här, köpa en så här björnfäll och en Karl Korsnivv eller vad det är. Nej men det är too good to be true. Och det är ju så att människan suktar efter hjältar, och han är ju en hjälte, och liksom det får vara så lite bara. Jag tycker det, men och det är ändå lustigt allting som pågår på nätet. Och
det är också någonting extremt så här, ovanligt i vår tid, tänker jag. Vi lever ju i individualismens tidevarv på något sätt. Och det känns ju så här. Och också, jag tänker på hela det ukrainska folket. Liksom. Jag tror att många, inklusive jag, är så här, rätt dåligt pålästa om Ukrainas historia. Jag försökte liksom läsa på lite grann. För man blir ju, blickarna dras ju naturligtvis mot Ukraina. Jag hade ingen aning om vilka städer som låg i Ukraina och vad de har haft för historia. Och de har ju haft en historia förstås av att ha så att säga legat under Ryssland liksom, och att få dansa efter deras pipa. Men sen är det ju också en starkt bidragande orsak till att man älskar honom att han faktiskt har judiskt ursprung. Tillhör ju liksom en minoritet. Han talar ju någonstans också så här till hela folket. Han är ju verkligen beredd att så här dö för hela kollektivet. Och det är också någonting som känns jävligt ovanligt i vår tid. Är det inte det? Att han är så här, går ut där och bara varenda person är liksom en del av hans kamp på något sätt. Och han verkar ju få människor med sig i det.
Mm.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ja, en liten spaning då. Meghan Markle, the princess. Ja, hon är ju prinsessa. Hon så, ja.
Men hon är väl inte
prins
det nu?
Prins Harrys fru. Nej, nu är de borttagna från allting.
Ja, de är väl...
Ja, nej, men hon är så hatad här. Så det är helt otroligt. De tycker liksom... Nej, men skulle hon komma till liksom England skulle hon skjuta henne på fläcken typ. Nej, men liksom...
Hur märker ni av det? Har du gjort liksom... Ser du på löpsedlar eller ser du, pratar du med folk som är såhär, nej men gud, that bitch, typ?
Det märks, ja men dels när man pratar med folk, nu har inte jag pratat med 100 personer, men även i media och på tv och ja, men den allmänna känslan av att hon har liksom, hon har ju typ förstört, tycker de, deras såhär tusenåriga rike liksom. Sen har väl också i och för sig Prince Andrew, och, han har ju köpt sig fri nu.
Mm.
150 mil gav han ju till den här tjejen då som anklagade honom för våldtäkt. Men ja, England är ju väldigt speciellt måste jag säga. När man är i London så tänker man... det blir så tydligt att så här, engelsmännen är som inga andra på något sätt. Mm. De är så här, både stroppiga och vänliga, både korrekta och liksom inkorrekta på något sätt. Jag tycker de är ett underhållande folkslag liksom. Jag tror aldrig att jag skulle kunna bli kär i en britt. Jag ska vara lite så här ytlig och det tror jag faktiskt, nej, jag tror inte det skulle vara min grej. Tweed är nog, tweed kanske inte är min grej ändå, när jag tänker efter.
Men hur, vad är det du tänker mer som du då så att säga kopplar till det brittiska kynnet, liksom, om man nu får generalisera? Vad är det som tänker som du gör att du inte går igång? När jag tänker Storbritannien, nej,
jag
så tänker
jag... går mycket mer igång på tjejerna än på killarna, om jag skulle vara
ärlig. Ja, jag fattar. När jag tänker på Storbritannien så tänker jag ju att de fortfarande har en liksom aristokrati och en arbetarklass. Alltså de har ju ett klassamhälle, även om det förstås har liksom... jämnas ut jämfört med för 50-100 år sedan. Men det finns ju fortfarande en extremt rik liksom adel i Storbritannien. Och en aristokrati som ju är liksom helt bizarr. Och det finns ju så mycket gamla pengar i Storbritannien som är också så här... Nej, men det är fascinerande. Jag tycker att det är fascinerande. Jag är så här, min dröm... Det kanske är oväntad info om mig. Det är ju att få åka runt i en så här... Bentley eller en McLaren mellan gods och gårdar på den brittiska landsbygden.
Vi ska också till en irländska och skotländska landsbygden där jag i och för sig har åkt omkring i en hyrbil.
Men det är ju, alltså, jag kan inte tänka mig någonting. Alltså förstår du, så stanna på något så här litet liksom castle och dricka liksom afternoon tea och gå på en pub och så här få bo in sig på något litet bed and breakfast och vandra runt i kungliga parker och så vidare. Underbart. Men jag tänker generellt att det är då, finns ju liksom en, någon typ av arbetarklasskynne med den här enorma humorn och grova i käften och mycket bärs förstås och mycket fotboll och mycket liksom och sen tänker man ju på aristokratin då som att de har, jag vet inte om drottning Elisabeth, liksom, hon hade fått någon fråga här om så här, hur känns det, och hon tittar liksom på reporterna som att de är dumma i huvudet när de frågar om känslor. Och det känns ju också väldigt brittiskt. Att så här, nej men gud, de håller inte på och känner så jävla mycket. De är så här, mycket mer pragmatiska liksom.
Jag tycker de innehar ju en, vad jag tycker av min lilla analys through the years, en ganska extrem dubbelmoral. Vi tar till exempel prins Charles då, som var otrogen mot Diana från liksom första sekund, och de här banden då som läckte ut i tidningen The Sun, som sedermera fick läggas ner när det kom fram att de hade både lurat och
placerat avlyssning hade de gjort.
Precis, och fått människor att ljuga då för att framställa Lady Di som mycket värre och liksom, ja men det var himla hallabaloo. Men när Charles säger då att han vill vara en tampong i Camillas slida och sådär. Alltså de är fantasifulla med sexriet, det känner jag att det liksom lurar många så här, snuskgubbar
mycket, bakom passen. Mycket dirty.
Ja, absolut. Och så är ju länder som ska framstås typ som bigotta. Att, det har vi pratat om förut, att barn som är så här, du får inte äta godis förrän du är 8 år. Eller, här hemma har vi inget socker, här får vi inte spela eller se på film eller liksom använda telefon. Det blir ju liksom en besatthet av, det är amygdala där igen. Så här. Det får man inte göra, det får man inte göra. Och man blir rätt besatt av saker. Man kan inte sluta tänka på saker som man inte får göra.
Som man är förbjuden från att göra. Ja,
precis. Ja. Och vi var ju så här, St. James Park idag när vi var på väg till slottet. Och först skulle vi åka London Eye. Och det tyckte också var deras skyline eller cityline är också så här, som ingen annanstans. Oj, där ligger typ Baltimore Castle från 1300-talet. Och där är någon så här, glaskokong som man typ aldrig sett något liknande. Och där är ett annat slott och där är något nybyggt. Det är liksom väldigt schizofrent. Ja, vi åkte upp, jag, Frasse, Bobo. Mattias ville inte följa med, han vågade inte.
Men just i Anna Heidskrycks-problematiken, ja. Herregud, men jag förstår honom,
Ja, men alltså det är ju ganska högt, låt dem att säga det. Men lite det här också med att barnen är inte så viktigt, utan så här, högtider och det handlar mycket om att de vuxna ska få leva ett roligt partyliv. Så känner jag lite. Ja, och det tänker man också när man är här. Vi kom till det här hotellet då, som vi bor på igår eftermiddag, och man bara säger, men gud, tisdag, typ som ett vilt party nere i restaurangen. Man bara så här, och jag har alltid uppmaningar så här, let's party again. Typ så här, nu tar vi igen all fest som vi har missat under corona. Så här, fuck it, nu kör vi. De är ett synligen underhållande folk. Och just det där, att de inte heller riktigt har följt, tycker jag, den här skönhetskulten som pågår i hela världen. Man ser inte särskilt mycket liksom ankfyrsläppar. Det är rynkor och tjejerna är liksom, de beställer gladeligen in så här sourdough och rejäla frukostar. De är liksom ganska bra på att njuta av livet, tycker jag. Och det är kanske därför jag inte känner att folk här verkar vara så himla himla påverkade heller. Jag vet inte, bara en liten analyze this.
Du, apropå analyze this, låt oss ej förglömma din enorma bragd. Alltså ibland kan jag känna så här, en vecka kan gå så jävla, alltså den kan innehålla så mycket. Och den här veckan, vi poddade ju för exakt en vecka sedan. Och det har liksom, det är ett världskrig i stort sett. Vi ska inte säga att det är ett världskrig, för det är det inte. Men det är liksom
känslan av att det är
liksom rulla på. Du har ändå då hunnit åka Vasaloppet och tagit dig i mål. Du har därefter tagit ditt pick och pack och åkt till London där du nu är. Det här är sinnessjukt att du har lyckats ta dig i mål efter 9 glada mil på skidor. Det här är sinnessjukt. Jag trodde faktiskt inte det.
Nej, jag förstår. Grejen är att jag vet inte, jag har ju en märklig strategi i livet att jag tar liksom inte reda på så mycket liksom evidens innan jag ska göra mina galna grejer, för jag tänker så här, det får gå. Och jag tänker att så här, det funkar ganska ofta bra. Och jag kommer ihåg, jag pratade med mina liksom, de som jag skulle åka med, Anita, och det var så analt och det var så ordning och reda, och där var den lilla vallan och där var den, de små glasögonen, och så ser man mig så här, Åsa Nisse på liksom villspår. Jag bara, men gud, jag har inga såna här liksom handtag till mina stavar. Så här. Är det någon som har typ? Oj, jag fick med mig fel jacka. Så här. Oj, jag har inga glasögon. Men jag hittade ett par där efter några mil. Så de satte jag på mig och såg ut som så här Brezhnevs yngre syrra typ. Men så det jag tänker, det är så här, jag sa, nu kör vi 4 snabba, och, alltså verkligen inte snabba. Nej, men jag tänker liksom inte, om det inte blir så här krig och död och iskyla som det faktiskt blev efter liksom 17 mil där, att jag kunde liksom inte röra
mina...
Ja, förlåt.
Som du inte lyckades ta dig i mål. Det är den av dina klassiker som du inte har gjort, men då kan du ju göra den i sommar och så får du ju ändå ihop din klassiker.
Precis, och så var det en grej också som vår gemensamma vän Kalle Schöder sa så här, min farfar har försökt göra det där i 25 år, men det är alltid någon av de här 4 liksom, delloppen. Det är ju då, man börjar i juni med Vansbrosimmet, och det fick jag också höra att det är där flest människor coolar.
Ja, de klarar
det inte. Nej, för att man tänker så här, simma går väl. Men det är också den enda av de här 4 där jag har känt mig rädd för att gå och lägga mig på kvällen. Jag kände så här, nej men mitt hjärta kommer stanna. Nej men jag kommer, där kände jag så här, där var kroppen liksom, den var inte van vid att så här, simma snabbt emot
ströms.
Nej, i 3 kilometer, det hade liksom min kropp, det kunde den inte liksom föreställa sig på något, förstår du? Men de andra loppen känner jag ändå så här, om man kan sin historia så var det ju så att Gustav Eriksson, som på den tiden då inte var någon kunglighet, utan han åkte mellan Sälen och Mora, för han försökte uppvigla då dalkarna som hade ett riktigt liksom, vad ska man säga, de hade rykte om sig och så här. Nej, men de var liksom som legoknäckta. De brydde sig inte om liksom överheter. De gjorde det de ville. Men det hade varit krig i så många år i Sverige. Så de var så här, men vi pallar inte liksom. Så Gustav fick ju då fly till Norge. Och då insåg dalkarna så här, nej men gud, han har rätt. Christian Tyrann är på ingång så här. Helvete. Så de skickade sina 2 bästa skidåkare. Det är så roligt att tänka att det var 1500-talet. Och de fick då åka den här sträckan till Norge på skidor. Jag vet inte om ni har varit på Livrustkammaren, ni som lyssnar, som ligger i Stockholm, som är då museet som ligger under Kungliga slottet. Men här kan man ju se då liknande skidor. Och det är ju liksom ja, 2 träbitar liksom, med en liten upphöjning där framme som de då gled. Och det var ju inte så här spår direkt. Det var ingen som hade spårat eller vallat, utan det var så här... Men glid på bäst ni kan. Liksom. Mm. Och det tänker jag ju också när jag ska åka det här Vasaloppet. Att så här, men om, liksom, om Gustav, Vasa och liksom, gänget typ för flera 100 år sedan kunde göra det. Om man veteranerna som 82. Så här, det är klart att man kan ta sig igenom det.
Ja.
Det är min inställning. Men så under tiden, så här, jag hade inte så, jag hade ont i ländryggen och i axlarna. Men många får ju, Mattias fick ju blåsor på händerna. Många får ju liksom skavsår och kramper och hit och dit. Och jag fattar att det är skitsvårt att göra det. Men det är väl inget liksom lopp som är särskilt lätt. Jag pratar ju med de här killarna som jag har gjort det här liksom, en svensk klassiker med. Och de är ju alltså elittränade. Nej, men de hade kramp sista 10 milen på Vätternrundan. Mm. De hade liksom skavsår så de knappt kunde åka. Alltså, det gör ju ont att göra såna här extrema grejer. Och jag tänker så här, har man den inställningen så... För mig finns det liksom inte så många alternativ att inte göra det på något sätt. Jag vet inte, det kanske låter som att jag är narcissist, men jag tänker bara så här, allt går ju, 9 mil, det är klart du kan ju gå 9 mil, då kan du väl åka skidor 9 mil. Jag vet inte, låter jag dum i huvudet och högfärdig?
Nej, alltså det är väl, jag tror också att så här, om du tänker dig att men det får väl ta 15 timmar, och det är klart att det går. Det är klart att det går att gå 15 mil om man måste, det finns ju... Men däremot så tror jag, som sagt, det handlar ju också väldigt mycket om pannben. Att så här, jag skulle ha väldigt svårt att motivera mig. Men sen tror jag att när det gäller det här med att det gör ont i kroppen. Ja, har man inte utsatt sig för så här, extrema utmaningar. Då kanske man är rädd att någonting fast på riktigt kommer gå sönder. Och att man inte är redo att riska det. Typ en hälsena sticker eller som... Med längdskidor som... Jag skulle ju ha åkt Vasaloppet, men jag frågade min sjukgymnast, så här, kan jag göra det? Hon bara, du har diskbrock för 1 år sedan, jag skulle inte rekommendera det.
Och
ländryngen, liksom, så här, jag skulle ju aldrig riskera att liksom få ett nytt diskbrock. Alltså det är typ, det skulle jag aldrig göra. Så man kan ju fråga sig typ så här, jag fattar grejen att man så här vill visa, alltså för sig själv, och man vill ha ett mål att träna inför och så här. Men det är ju inte direkt någonting som är uppbyggligt att göra ett sånt där lopp.
Nej, det har jag aldrig påstått.
Nej,
och
nej.
Jag fick ju flera som var så här, kan vi få ditt träningsschema? Och då var det så här, Mattias bara, ja, hon har väl åkt, ja, men det blev väl ändå 4,5 mil nu som hon har gjort och tränat och så där. Så det handlar väl inte om det handlar väl, som du säger, att så här, jag hatar så mycket att förlora.
Mm. Ja,
så att
ja.
Jag gör det bara. Nej, ja. Men du vet, efter Vätternrundan kan jag fortfarande vakna på natten och bara säga, varför åker jag inte vidare utan Rickard Tröttis Olsson? Varför fick jag med på? Alltså, du vet, det stör mig så mycket och det är så jävla barnsligt.
Men nu ska du cykla den igen och då kommer du få ihop en hel kacker.
Ja.
Ja. Ja, det är fan helt otroligt.
Och sen så blev jag så orolig för Anita, för hon svarade inte. Och så tänker jag också så här, precis som att mitt liv under 12 timmar per dag går igenom ungefär mellan 5 och 22 svackor, så vet jag att det gör det under loppet också. Efter 4,5 mil gick jag in på Bajamajen och bara så här, jag orkar inte, det går inte, jag sitter här bara. Och sen så ökade jag de sista 2 milen. Och min sista mil, då hade jag så ont liksom i ryggen och ländryggen. Hade sådana spasmer och hit och dit. Men då var det bara så här, jag ska göra det under 10 timmar. Så då var det så här, jag lät ju som ett så här,
ett födande.
Serbokratiskt sårat djur. Jag bara, spasmade omkring det som en galning. Men det är ju roligt efteråt. Det går, jag tycker att det är så roligt. Jag hade mått så dåligt om jag inte hade gjort det. Jag tänker inte att det inte ska gå. Mattias var så här, det här trodde jag aldrig. Då har jag ju sagt inför varenda grej jag ska göra. Det trodde jag aldrig. Typ. Men, nej. Jag tänker bara, man gör det bara. Om man nu inte är skadad, då ska man ju inte göra det. Men ja, sen kanske inte hade gått, jag vet inte. Men det är liksom inte ett option. Jag vet inte.
Maran.
Kanske har man ADHD att göra också.
Snart också. Nej, jag tror inte det har med din ADHD att göra. Jag tror att så här, fan, det finns väl jättemånga ADHD-människor som är impulsiva och bara, det här tänker jag inte göra. Det här är bara tråkigt nu. Det var tråkigt.
Mm.
Micke har ju en kompis, vi hade med honom på yoga här. Det var väldigt roligt. Han har ju major ADHD. Och han blev ju aggressiv. Han tyckte det var så jävla tråkigt. Han bara, vad är det här? Och bara stå i samma jävla rörelse. I så här 5 minuter. Bara lägg av. Han blev arg alltså. Mm. Han blev provocerad av...
Ja, men det är det jag menar. Jag tycker så här, om man jämför med Vansbrosimmet och liksom cykla, det tycker jag inte är något roligt. Men det här är ju så här, oj, världens vackraste myr, en falk, en örn, sol, snö, en kulle. Men till slut, liksom, sen handlar det ju om att försöka tänka positivt.
Du hade ju alltså, också drömvädret.
Nej, men jag vet. Jag tänker också här, hade det varit snömodd och 33 minus.
Ja, herregud alltså. Om det hade varit så här, tänk
för mycket kan jag stå ut med. Men jag hatar att frysa.
Ja. Nej, men det går ju, alltså det står man inte ut. Så ni hade ändå ett fördelaktigt där. Nej, men det var, jag är så imponerad och så jävla alltså stolt över dig, även om jag inte har någon vad ska man säga? Jag ligger inte bakom framgången, det gör jag inte. Men jag är stolt ändå.
Men nästa år ska du med.
Ja, jag ska bygga upp något riktigt muskelfilé runt mina diskar. Sen ska jag köra med dig. Men du, med de orden så ska vi avrunda den här veckans underbara podd. Och jag hoppas ni som lyssnar inte är alltför besvikna på att vi då återigen inte har the perfect sound to...
Det är London-vibbarna gör att det där kommer låta bra. Och nu är ju, jag måste bara säga, det är så gulligt. Bobbe har ju önskat sig flera år att han ska få åka på Harry Potter. Liksom den här stora happening som ligger utanför. Men sen du vet, när man har gått upp 8, man har varit ute, man har gjort London Eye, man har sett slottet. De är ganska små liksom. Och sen har de jagat ekorrar och fåglar och hit och dit. Frasse var ju så här, nu åker vi hem till hotellet, tyckte han vid 3 liksom. Nu, då var han nöjd. Jag bara, ta taxi ända ut till det där stället, bara för att annars... Men nu är de där i alla fall och gör någon round tour i timme efter timme efter timme. Och jag är så här, gud vad trevligt. Då kommer de snart hem, då ska vi klä upp oss och gå på någon fin restaurang. De kommer ju
vara bra.
Med någon liten pudding i munnen. Och om du vill ge mig en utmaning på någonting jag ska äta innan jag åker ifrån, vad är då det?
Men du måste väl ändå testa. Alltså jag och Ditte, när vi var där och spelade in Flocken, den hästserien vi gjorde, då spelade vi in ett av avsnitten på Ebony Horse Club. En jätte, en fantastiskt liksom projekt, en ridfritis kan man säga, som låg i Brixton. Och Brixton är ju en stadsdel där det bor nästan bara då människor med afrikanskt ursprung. Och där fick vi då bodde jag och Ditte där och fick äta, alltså någon typ av, de har ju mycket puddings generellt.
Ja, plum.
Ja, men då fick jag äta de har liksom söndagsmiddag. Och nu är det inte söndag, men de har liksom husmanskost. Och vi hade ju så dålig, ja men vi hade massa fördomar helt enkelt om brittisk mat. Men vi beställde in den där brittiska då söndagsmiddagen och vi trodde ju att så här, nu kommer det här smaka helvete. Men det var så himla gott. Det var en kidney pie.
Nej, vad äckligt.
Ja, men baske mig, den var skitgod. Och sen var det den sjukaste av de sjukaste som jag kan drömma om, som jag bara vill ha nu. Det var liksom någon typ av pudding, bread pudding, som var gjord på croissanger. Aha. Alltså, du kan tänka dig croissanger som de har lagt i en så här puddingform och så häller de ju på någon typ av, jag vet inte vad det är de har i pudding, smör antar jag. För den var ju fet utav, alltså det var säkert så här 4000 kalorier i en liten bit. Men
det är inte nyttig,
nej, det är inte mat.
Den är inte billig heller.
Och det var också någon plommonsås till. Nej, det var så jävla gott alltså. Så jag tycker du ska ta någon sån traditionell kidney pie, testa någonting. Eller någon sån här, de har ju brittiska korvar också som kan vara rätt fascinerande.
Olika
typer av inälvskorvar. Man ska inte frakta dem.
Men det
kan vara goda.
Det som alltid slår mig också när jag är här, det är så här, ja, men ska vi käka lite frukost på hotellet då? För det ingick ju inte. Ja, men ta av lite sidor ut. Så man bara, jaha, 1 och 1. Mm. Man bara...
Oj, det tog en afternoon tea. Det var så här 3 lax senare. Det är skit, det är så jäkla.
Nej, dyrt. Och igår kväll så åt vi middag på hotellet och du vet, de bara, det här är så gott och det är kyckling i liksom inkokt och någonting och vi 4 satt där och bara så här, how was it? Typ så här, men det var kanon. Ha det bra nu. Och så tänkte jag, vad tror du? Men då får man ju gå till liksom Kina ställen, japanska ställen, mexikanska, engelsmännen ställen. Ja, det är ju smaklöst. Jag är ledsen liksom. Och dyrt som säven.
Ja, men hörni, tack för att ni lyssnar. Ni fortsätter att lyssna. Det är vi också så jävla glada över. Vi håller fanan högt. Vi ligger uppe på 70 000 lyssningar i månaden. Det är helt fantastiskt. Tack för att ni är så trogna.
Ja.
Kan man säga så? Ja.
Och innan året är slut, du ska vara uppe på 100 tycker jag.
Tips era vänner.
Var med oss. Spread the word så blir vi så glada. Då ger vi oss ut på turné.
Puss, puss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.
Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.